There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Varför sprider du fake news på Twitter, Chang?
Okej, okay, vänta, kan inte vi...
Du har träningsverk.
Har du träningsverk?
Ja, men igår skar jag ner en jävla massa järnskrot med skärbrännare. Mm. Och så tar vi sådana här stora bitar, man precis har skurit så får man spola med slang så man inte bränner sig när man liksom... Jag har ju handskar på oss, men det är glödande järn som liksom ska svalna. Och då kan jag väga 100 kilo eller 120 kilo, en sån där bit om den blir riktigt tung. Och så ska man få loss den, du vet, och så kasta ner den, du vet. Och... Så det känns i armar och rygg och allting. Och man står i konstiga med skärbrännan, du vet, och skär. Och så det är lite krångel, man får stå lite akrobatiskt. Och, ja. Så när man kommer hem sen så är ju kroppen, du ser här på handen, det här är såna röda prickar. Ja. Det är ju när det kommer så här järnsprut som... Bränner. Ja, jag har ju benen är likadana och så. Ja.
Det ser ut som så här att du lika gärna kunde flippa burgare på McDonald's. Är det det du gör på nätterna?
Nej, det är det inte. Men sen var det raggaträff i raggaklubben i Bålsta, så åkte vi dit och så blev jag full med. Så
igår.
Ja.
Aha, är du bakis?
Nej, jag drack inte så mycket, aha, men lagom som man sover gott. Så var ju lite så här slutkörd på måndagen.
Okej, vi har en beef.
Ja.
Ja. Jag måste reda ut.
Jag har en beef med Malcolm.
Okej.
Okay. För vi sågs backstage på Navids live show för typ 4 år sedan, 5 år sedan, när var det?
Ja, något sådant.
Ja, och jag har aldrig släppt det här.
Okej.
Okay. Vi pratade om internet och du sa att internet är inte ett transhistoriskt event. Du sa att internet är bara en teknik.
Ja. Ja, men det håller jag fortfarande med om idag, speciellt givet hur trasig världen håller fan på att bli nu med så här avglobalisering och allting sådant. Kan det visa sig att du vet, hela världen sammankopplad, allting går i samma riktning, slutet på historien, den håller på att ta slut nu så.
Ja, men vad har det med internet att göra? Jag håller med dig om att det är bullshit att vi når slutet av historien, nu kommer alla länder
but I think you need some context also. You need to know that you are right now molesting Ashkan's identity.
Ja, nej, men alltså jag kanske har helt fel här, jag vet inte. Jag har fel om allting, har jag hört folk säga. Men alltså jag vet inte riktigt vad du menar med transhistorisk liksom.
Ja, men okej, okay, men om det inte är transhistoriskt, då betyder det att internet är bara som allt annat runt omkring oss. Laptop, skyskrapor.
Ja. Det tror jag.
Okay.
Jag tror att det här är en grej som kanske inte alls kommer visa sig vara lika liksom beständigt som många människor trodde under de här allra gladaste dagarna.
Men vänta, jag tror att det låter som att du kopplar ihop typ allt som har med västerländsk framgång att göra med idén om att liberalismen kommer ta över världen och alla kommer leva i frid och fröjd. Det är ju så här Fukushima, vad heter han?
Fukuyama.
Ja, den köper inte jag heller. Det är bullshit. Det är en religiös jävla utopidröm. Att bara man stoppar in liberal demokrati i världen så kommer allting bli bra. Mm. Det köper inte jag.
Ska vi andra lämna rummet?
Ja, nej, men alltså, okej, visst, jag gör den kopplingen.
Är tryckpressen en så här betydelselös, vadå, man bara gör böcker med den? Det spelar inte så stor roll. Det är ingen viktig sak. För om internet inte är ett transistoriskt event, då är inte tryckpressen heller det. Och då är inte skriftkonsten heller det.
Alltså, om det är den definitionen som du använder, så visst, jag kan hålla med om att internet bra. Är på samma nivå som tryckpressen eller någonting.
Okej, bra. Då kan vi fortsätta här.
Det var den beefen.
Ja,
okay.
Han har döpt sin dotter efter någon internetgrej.
Jaså?
Ja.
Vad då för något?
Nej, men de första 5 bokstäverna som skickades genom internet när man kopplade ihop 2 datorer som var i 2 olika städer för första gången, så skulle man testa och bara skicka någonting för att se om det funkar. Så då skickade de ordet login, L-O-G-N, och så kraschade systemet efter L och O. Så det är de 2 första bokstäverna som har skickats på internet. Så hon heter Lo. Varför garvar du för?
Nej, men alltså det är, ja, nej men vad fan. Okej.
I feel like if the internet were to collapse at some point in time, Ashkan would not like have a nervous breakdown or die or something like that. He would disintegrate.
He would just to disintegrate into the air. Nej, vet ni, jag kommer bli glad. För att då kommer det visa sig att jag har rätt. För hela världen skulle kollapsa om internet kollapsar nu. Världen skulle dö.
Inte Ryssland.
Nej, inte Uralbergen liksom.
De klarar sig utan all modernitet.
Ja, fast alltså att bo i Ryssland eller i Uralbergen, det är ju som att vem vill bo så? De är redan kollapsade, så det kan inte bli sämre.
And how long will they last really isolated like that?
Oh, they've been lasting for the several hundred years.
Så har
they don't know anything else.
Men,
om du inte vet något annat än det vi definierar som medeltid.
Mm.
Och du är fine med det.
Ja.
Det är som, hur länge försökte USA bli av med afghanerna? Det går inte.
Ja, men du har faktiskt rätt. För att så fort du är ett samhälle som inte är beroende av böcker och ingen kan läsa och skriva och du har en gård med djur, då lever du ju de facto i pre-1500-talet. Så om allt som har uppfunnits efter 1500-talet går sönder, så påverkar det inte dig.
Nej.
De behöver knappt elektricitet.
But aren't you talking about Russia as if it's North Korea a little bit? Det är inte samma sak.
Nej, inte hela Ryssland. Moskva skulle ju kollapsa.
Ja, Moskva och Sankt Petersburg är väl de städer som är mest inne på 2000-talet. Resten av Ryssland är lite som Sverige på kanske 60-70-tal.
Malcolm, du skriver ju i, jag tror det är GP, om att...
Inte nu för tiden.
Nej, men du skrev en text i GP.
Ja.
För vid julas, tror jag det var. Så här en god jultext.
Mm.
Där du skrev att ja, men väst vilar för mycket på deras just-in-time-princip. Att allting produceras för stunden, skeppas iväg, det finns inga lager. Och ja, men hela Fukuyama-idén, slutet på historien är väst. Det är bullshit, det köper jag. Vart ska man bo då? Om man nu tror att västvärlden är så instabil och att den kan kollapsa. Vad är säkraste stället att vara på då och varför?
Det kommer inte att finnas så himla många säkra ställen just nu. Det kommer att finnas ställen som är mindre dåliga än andra. Och där tror jag faktiskt att väst kommer att vara mer dåligt. Speciellt Europa. Det här är en av de sakerna som verkligen har varit intressant att se. Nu har Sverige 2 miljöpartier. Ett heter Miljöpartiet och det andra heter Moderaterna. därför att det den klassiska definitionen på Miljöpartiet är ett parti som typ, ja, men jag bryr mig inte om ekonomin, jag bryr mig om idéer och koncept och flum. Och så här, en miljöpartist fattar inte vad man behöver cement till och blir förvånad när det visar sig att har man inte cement, då är det svårt att bygga byggnader. Okej, okay, så Miljöpartiet känner alla redan till, men de här sanktionerna mot Ryssland och liksom sättet som man har hanterat hela den här ekonomiska kriget leder nu till situationer där den internationella energimyndigheten gick ut med rekommendationer nyligen om att vi i Europa, vi borde ta och komma med ganska långtgående så här åtgärder. Bland annat typ att folk som kunde skulle stanna hemma och jobba 3 av 5 dagar i veckan. Vi skulle ha kanske skära ner maxhastigheten på motorvägar till 70 km/h eller någonting. Och kanske ha begränsningar på att alltså privatfordon får inte köra på vissa vägar liksom, för att dra ner på biltrafiken. Därför att gör vi inte de här sakerna så kommer Europa att behöva ransonera diesel mindre än ett halvår. Och diesel, om några moderater lyssnar på detta så kan jag upplysa dem om att det är svårt att köra en lastbil en diesel utan diesel. Du kan inte typ sätta en hamster på ett hjul och ha det som liksom den drivande kraften i motorn. Du kan typ inte ens använda högoktanig bensin istället för diesel. Utan har du en lastbil som behöver diesel, då behöver den diesel. Och har du ingen lastbil som kan frakta vaniljgifflar till Ica-butiken, då blir det inga vaniljgifflar att köpa. Och då faller liksom lite av en pelare i det här fina västerländska konsumtionssamhället.
Varför säger du det här till Moderaterna?
Därför att nu har vi hamnat i en situation där på grund av det här kriget så är det ingen längre som bryr sig överhuvudtaget om den västerländska ekonomin. Om man får välja mellan, du vet, och kämpa för frihet och rättvisa och demokrati och skrika refugees welcome, allt det där, då väljer man det. Och sen så är det någon annans jobb, eller det är helst ingen alls jobb att tänka på så här. Okej, men vad händer med en industriell ekonomi om du inte längre kan transportera saker på grund av att du är tvungen att ransonera diesel? Du är alltså tvungen att välja på... Liksom så här, okej, vi har så många lastbilar som ska komma med bostongurka eller vad fan det nu är, med smör. Och typ hälften av dem kan köra. De andra hälften får stanna hemma för att vi har inte nog med drivmedel. Alltså det här, om du påpekar det, då är du någon sån här Rysslandvän idag i princip.
But can these energy needs be replaced by from other countries? Including Middle East, Azerbaijan, like all these places.
Iran.
Ja.
Ja. Det är en otroligt bra fråga. Och det är en klassisk sådan fråga som man ska ställa innan man gör någonting som påverkar ens diesel liksom, tillförsel. Så. Det är bra att du påpekade den här artikeln som jag skrev, den sista för GP då, i början på december skrev jag den. Då hade Ryssland en sån här 200 000 trupper-ish runt liksom Ukrainas gränser då, norr.
Den prickade du bra. Du skrev att de har en invasionsfärdig styrka runt Ukraina.
Ja, och det kan exakt. Snälla när som helst. Det mycket väl kan bli krig. Så liksom det här var någonting som jag, som har fel om allting, kunde påpeka i början på december. Kriget började inte i början på december. Det började i början på februari. Eller vad säger jag? Nej, i slutet på februari.
24 februari.
Ja, 24.
Ja. 24 februari det här året. Så vi talar alltså om 2 månader. Mer. Under den tiden, hur många människor var det som tänkte så här, okej, vad för sorts ekonomiska effekter kommer de här sanktionerna ha? Vilka sanktioner funkar? Vad kan vi få alternativa energikällor? Vad såg ni i den diskussionen?
Typ ingenstans.
Finns den diskussionen ens idag?
Nej, den finns inte. Alltså så, du ser såna här situationer att nu ska man börja ta reda på om det finns dieselproduktionskapacitet i resten av världen. Och här kan jag komma med svaret. Det finns det inte. Därför att det finns en global dieselbrist. Därför att, hör och häpna, men all olja skapas inte liksom likvärdig. Utan det finns olika typer av olja. Vissa typer funkar jättebra för typ bensin, flygfotogen. andra funkar väldigt mycket sämre för det, men funkar väldigt bra för diesel och liksom andra saker, typ asfalt och massor med grejer man gör av olja. Ryssland är en av de största oljeexportörerna, bara om du ser till olja, men det är också en andelen av det som är diesel är högre än liksom genomsnittet så. Så att länder som Storbritannien, de importerar typ mer än 20% av all sin diesel från Ryssland. Liksom, beroende kanske till och med ännu mer, 25% eller någonting av rysk kapacitet när det gäller raffinaderier och så. Och så att det finns två problem här. Ryssarna har en ganska stor andel av liksom den totala raffinaderi- och produktionskapaciteten. Men sen är det också så att, alltså, som du påpekade innan, det globala logistiksystemet är paj. Det är jävligt trasigt just nu. Så att även om du kan producera det här någonstans i Mellanöstern, är det inte alls säkert på att de kommer att sälja det till Tyskland först, för att Tyskland har bestämt sig för att inte köpa diesel från Ryssland.
Men hur paj är det egentligen? Alltså, vi har haft pandemi i 2 år och saker har funnits i butikshyllorna more or less. Mm. Utan problem.
Inte PlayStation 5.
Inte PlayStation 5. Det tror jag vi klarar oss utan.
Can we?
Jag går ändå till webbhallen varje dag och kollar om de har fått in någon ny.
Ida har varit jätteledsen.
Jag med. Mm. Jag med. Men förutom PlayStation 5.
En annan sak som...
Är inte det ett mäktigt logistiskt system som kan stå emot en pandemi där halva världen har bara stängt ner sig?
Okej, men problemet är att den inte har stått emot en pandemi. Alltså, det här är ju någonting som kamrat Henrik Jönsson var väldigt bra på, som han tjatade på många gånger om när vi träffades här. Att varför, Malcolm, ställde då Henrik frågan, var ingen som såg att så här, med typ till exempel invandringskrisen, du tar emot 250 000 människor och sen tar du in liksom din klocka här och så kollar, nu har 10 minuter gått. Landet har inte kollapsat. Mission accomplished. Alltså, varför är det folk som tänker så när de inte fattar att många av de här problemen har ledtider på liksom 5-10 år eller någonting? Och det är lite samma sak med logistiksystemet. En sak som till exempel har hänt under den här pandemin är att våran förmåga att producera nya bilar har mer eller mindre kollapsat. Så att om du går till en amerikansk bilhandel 2019, du vet... 2019, det kan lika gärna vara medeltiden, för det är så jävla länge sedan. Men 2019, då tror jag det genomsnittliga liksom antalet nyproducerade bilar som amerikanska bilhandlare hade var 4 miljoner. Liksom. Om du går dit en tisdag så finns det liksom 4 miljoner nyproducerade bilar över alla bilhandlare. Så. Idag... så är det nere på, det håller på att gå under 1 miljon. Och alltså det...
komponentbrist.
Ja, det beståndet av begagnade bilar, det har inte gått upp, utan det är ju liksom ganska konstant. Begagnade bilar kan du inte köra hur lång tid som helst. Utan du vet, förr eller senare så går de sönder, speciellt om du inte kan tillverka reservdelar och liknande. Och då har du såna här moderata miljöpartister som kommer och säger så här: det vill bara köra bilen lite längre då. Det vill bara, alltså, jag ser ingen systemkalops här, bara att vi inte kan göra nya bilar. Det vill bara köra bilen lite längre. Nummer ett, nu är det så att vi har så här, Östtyskland väntlistor på typ om du ska köpa en ny BMW. Det är som att köpa en Trabant back in the good old days. Du ställer dig på en väntlista och sen så säger BMW att vi vet inte när du får bilen, vi gissar på 1,5 år, men det är ingenting vi förbinder oss till, utan vi levererar den när vi har den. Och sen så väntar du 1,5 år och så får du ett brev om att nej, du kanske får vänta 1,5 år till, för nu är det ett krig i Ukraina, massor med kaos. Så här, folk måste släppa den här miljöpartismen och fatta att så här, om du bor i ett i-land, det står för industriland, du bor i en industriell ekonomi. Om den här industriella ekonomin inte kan tillverka bilar, då är inte det en industriell ekonomi som visar särskilt många hälsotecken. Därför att bilar, det är liksom proxy för tillverkning av lastbilar. Och utan lastbilar, då kommer alla att svälta ihjäl.
Yeah, but also like supply chain problems, things have not been functioning well. Like supply chain problems in general have also been contributing a lot to inflation that's not sustainable.
Ja, alltså hela inflationen, vi har nu på detta.
Ja.
Men om man ska vara, inte det tillfälligt då? Kommer inte det gå över?
Sist jag var på hos en Mercedes-handlare för bara någon månad sedan och kollade. Beställer jag en ny bil så är leveranstiden åtminstone ett år.
Mm.
Det de har gjort vissa bilhandlare, det är att man har backat bandet lite och så tillverkar man bilar utan de här nya systemen som brukar följa med, bara för att det finns chip till det, så man säljer bilar med lägre standard. Och då kan man tillverka ett gäng och sälja.
Ja.
Men då får du en bil med samma spec som du kanske hade 2012 eller 2013. De här senaste åren med de här allt vad det nu är för någonting som håller koll på avstånd fram och bak och hit och dit. Man tar bort de systemen.
Mm. Och alltså där har du liksom, så länge som man kan tillverka sådana bilar fortfarande, om man tar bort mycket av det här, drivs ju på av olika så här, miljölagstiftningar. Alltså den miljöpartister classic tvingar fram liksom massor med nya utsläppsmätare och liknande. Fine. Och världen går inte under om man gör avkall på dem ett tag. Men det större problemet här är så här att Tyskland har PPI-inflation på 26% nu. PPI står för då producentprisindex.
Är det inte power per casing? Nej,
nej. Det är producer price index. Vilket går att jämföra med CPI, vilket är consumer price index. Men alltså, PPI mäter då hur mycket liksom priserna har gått upp för producenter av varor. Så de på årsbasis så är en inflation på 26% om du ska tillverka en bil. Och då säger folk såna här riktigt smarta grejer som, ja men vet du vad, den officiella inflationen är jävligt mycket lägre, Malcolm. Okej, nummer ett, så här, 26% inflation, det här är apokalyptiska nivåer. Du kan inte ha ett civiliserat samhälle med sådana siffror, det går inte. Men det är helt sant att inflationssiffrorna som beskriver prisökningarna i väst för konsumenter, CPI, den ligger på ett modest, och nu hör inte lyssnarna att jag gör jävla air quotes i luften när jag säger modest, men ett modest 6-10% beroende på vilket land du kollar. Okej, vad folk upplever är att de går till bensinmacken och så kostar det dubbelt så mycket att tanka som för ett år sedan i många delar i USA. Maten kostar en 20-30% mer. Hyran kostar en 30% mer, elen kostar en 100% mer och så vidare och så vidare. Men officiell inflation 6-8%. Vad det här betyder är att de socialbidrag och liknande som staten måste betala ut, man kommer att höja de sakerna med 8%. Och sen om maten kostar en 30-40% mer och bensinen kostar 100% mer, tough fucking luck. Så alltså, du ser en situation idag där även de här officiella siffrorna, eller liksom skillnaden mellan det, vad staten går ut och säger, att det här är den prisökningen som ni konsumenter egentligen har och som ni kommer att få ersättning för genom olika statliga system, den är jättelåg. Sen är prisökningen för typ om du ska tillverka en bil eller sätta en potatis eller, jag vet inte, göra en tandborste. Den är så här Weimar-nivåer. Men oroa er inte. Ni får betala de priserna, men ni kommer inte att få några socialbidrag som stiger eller något sånt där.
Men om det finns ledtid på att systemet börjar vackla, att det tar några år innan man ser effekterna, finns det inte också en ledtid på hur systemet anpassar sig och försöker korrigera? För att alltså det här globala kapitalistiska systemet som vi har, det är ju inte några nissar som sitter i ett rum och kontrollerar skiten.
Mm.
Det är ett emergent organiskt system.
Jo, men det som kan korrigera görs. Det såg du med biltillverkare, med lastbilar. Och du kan ju tillverka lastbilar. Alltså, om vi bara ska behöva tillverka en lastbil som bara kan transportera från A till B, så är det något som nästa vilket jävla gjuteri och mekanisk verkstad som helst i Sverige kan göra. Du behöver gjuta ett block och bakaxel och göra en växellåda. Men om du bygger det med 70-talets teknik, vilket var skitbra lastbilar. Jag har haft en lastbil med motor från, de har, funkar hur bra som helst. Du kör 100 000 mil med en sån. Mm. Men när det inte finns drivmedel, när det inte finns el, när, alltså de här basvarorna, det, de kommer du aldrig ifrån. Folk har redan upptäckt att någonting är fel på elmarknaden i Sverige.
Mm. Jag fattar. Men så här, jag provade nu bara för att testa. Jag gick in på Teslas hemsida och försökte lägga en beställning på deras nya bil, Model Y.
Det gjorde jag också häromdagen.
Gjorde du?
Ja.
Jag maxade den med alla så här autopilotstyrsystem. Liksom. Ja. Den badar i halvledaren, den här maskinen. Uppskattad leveranstid, en månad.
Alltså det där...
Men de har egna...
De har tillverkat väldigt mycket in-house.
Ja. De har Elon Musk.
De har Elon Musk. Och låt mig vara djävulens advokat här. Låt mig vara den här miljöpartistmoderaten. Och säga att okej, fine. Diesel är fucked. Lastbilarna, om vi ska ha avancerade lastbilar så är systemet fucked. Bla bla bla. Men vi har färdig marknadsredo teknologi för fullt elektriska lastbilar.
Vi behöver bara el också.
Vi behöver el, och den teknologin har vi också egentligen. Om vi bara kastar ut alla som är emot kärnkraft och gör ett jävla kärnkraftsimperium. Ja. Jag vill ha kärnkraftsreaktor i varje stad, i stadskärnan. Så ska det vara såna här reaktorer, och så kommer det en massa vattenånga från. Det ska vara en symbol på styrka. Och longevity.
Men det tar åtminstone 4-5 år att få dem. Alltså
nu är du jävligt optimistisk.
Nej, det är inte optimism. Det är realism. Alltså jag ska precis säga, om vi skippar alla regler. Okay.
Do we want to do that with
nuclear power? Jo, men när folk sitter och fryser och politiker riskerar att bli avsatt och folk står med högafflarna på Mynttorget. Då kan man väldigt fort klubba igenom vilka jävla grejer som helst. Och då kan byråkratin gå jävligt snabbt. Ja. Så säger vi att allting är grönt ljus. Bygg här. Här är markplätten. Bygg här, koppla upp mot elnätet. Så den fysiska byggtiden för kärnkraftverk skulle jag säga är 3-4 år. Kanske upp mot 5. Det beror på lite, för att bygger vi kärnkraftverk idag så kommer den ju också drabbas av viss av alla de här störningarna av produktion och grejer.
Mm. Malcolm, är det realistiskt att bygga kärnkraft på 3-5 år?
Ja, om man sätter Filippa Reinfeldt på det så kommer det ju definitivt att bli klart i tid och till underpris. Så liksom, det är väl bara att klona henne och skicka henne till Tyskland. Jag menar alltså, i teorin...
Vi byggde kärnkraft på 3-4 år, några av de svenska på 80-talet.
Ja, alltså så att jag håller med dig till ganska stor grad här. Att, alltså, det går verkligen att skära ner på massor med regleringar och liknande och faktiskt få saker gjorda. Sättet, du vet, men när man ska börja göra det är det som är frågan. Om du upptäcker att du har en redig jävla energibrist, du har massor med problem med att du inte kan liksom... all den här tunga utrustningen för liksom byggbranschen. Oj, vi har inga reservdelar för att liksom hamnarna är trasiga och typ Kina har låst ner och nu har vi brist på nickel. Det är precis fel tillfälle att börja, därför att alltså, man gör de här sakerna när man har en fungerande ekonomi utan 26% inflation och när man har tid att ta de här nya systemen i bruk. Återigen, alltså jag famlar lite i mörkret när jag ska försöka förstå vad det gör som... Vad förklaringen är att våra politiker är så otroligt värdelösa. Och här tycker jag att liksom... Gud, må Allah förlåta mig för att jag säger någonting positivt om sossarna. Liksom. Men så här, de är de minst sämsta här. Därför att Moderaternas politik framöver, det ser man redan nu om ni är ute på Facebook liksom... Politik har en punktlista. Punkt nummer 1, första och sista punkten, det är att säga Miljöpartiet är dumma. Det är Miljöpartiets fel. Så om du väljer Moderaterna att liksom, de blir nya regeringen, då kommer de att säga wow, okej, vi Europa är beroende av rysk gas, nu har vi ingen diesel, etc, etc. Miljöpartiets fel. Så rösta på oss i nästa val efter det här, så kommer vi att säga att det är Miljöpartiets fel lite mer. Att vi var beroende av rysk energi, det här var någonting som var välkänt på 90-talet. Det var välkänt 2014 när Ryssland annekterade Krimhalvön. Så vad fan är de här jävla kärnkraftverken som går att bygga på 3-5 år? Du vet, man börjar bygga dem innan man har slut på diesel. Det är jävligt mycket svårare att bygga sådana saker när man inte har diesel att köra maskinerna med. Och det här är ingenting, det är inte Nordkoreas fel, det är inte Putins fel, det är inte ens Xi Jinpings fel att det inte finns någon i västvärlden som verkar kunna tänka efter före. Och alltså, det mest patetiska exemplet på det här som verkligen visar hur illa ställt det är, det är ju så här att vi i väst har ju kommit med de här sanktionerna, de här finansiella sanktionerna, för att av olika anledningar så kan man ju säga att internationellt bankväsen, du ska föra över pengar mellan olika banker, du ska göra betalningar i utlandet och så vidare. Det här kräver ju infrastruktur, ditt kära internet här bland annat. Och den infrastrukturen kontrolleras väldigt mycket av väst, av ganska förklarliga liksom historiska skäl. Så du har SWIFT till exempel. Jag kommer inte ihåg vad det står för. Society for någonting, whatever. Liksom, SWIFT är i alla fall det här systemet som
clearingsystem.
Ja, precis. Clearingsystem som banker använder för att kunna göra överföringar mellan varandra. Vi i väst kontrollerar de sakerna väldigt starkt. Så då har man använt den kontrollen för att se till så att Ryssland inte längre kan betala eller hantera euro eller dollar i sina banker. Och nu är det så att de här gasleveranskontrakten som ryssarna har...
Nu vill de ha betalt i rubel.
Exakt. Så liksom, du vet, Frankrikes ekonomiminister går ut och säger så här: vi har just förklarat totalt ekonomiskt krig mot Ryssland. Målet är att liksom krossa den ryska ekonomin och se liksom ryska barnfamiljer svälta ihjäl på gatan liksom för att straffa Ryssland. Och därefter så går ryssarna ut och säger så här: ja, vi hör vad ni säger om att totalt krossa oss och ha svältande barnfamiljer. Okej, fine. Men nu är det så här att de här euros och dollar som ni betalar oss, har ni utan liksom någon så här lagstöd eller någonting gjort att vi inte kan använda längre. Så därför vill vi ha betalt för den här gasen som vi fortsätter att leverera till er i en valuta som faktiskt är värd någonting för oss, vilket är rubel. Vad håller då Europa på att säga? Alltså europeiska liksom, den politiska ledningen i Europa blir helt chockerad och säger: det här är ett regelbrott. Det här bryter mot kontraktet. Vi hade ett kontrakt, Putin. Ni kan inte bara ändra på villkoren i kontraktet. Det här är liksom som så här spartaner som åker ner till Aten och bara: hallå, jag åkte ner hit för att sticka in det här bronsspjutet i magen på en atenare, men han tog sitt spjut och stack in det i magen på mig. Hallå, personalen, får man göra så här? Alltså, om man säger att man ska förinta ett annat land och det här landet levererar den gasen som gör att man inte fryser ihjäl, och de säger okej, vi hör vad ni säger, ni vill förinta oss, men vi vill ha betalt nu i en valuta som vi kan köpa någonting för.
And maybe Bitcoin for friendly states.
Ja, vänliga stater kan betala i sin egen valuta, men ovänliga stater måste betala typ i, kanske i bitcoin om de lyckas reda ut det, eller guld eller rubel. Och alltså, jag tar upp den här anekdoten dels för att den är så jävla festlig, men sen också bara för att den visar på en brist på seriositet. Okej, om det är krig, Sparta mot Aten, du vet, förloraren får alla vuxna män dödade och liksom alla barn och kvinnor sålda som slavar. Ja, men alltså, okej, fine. Men då gäller det för båda sidor. En sida kan inte säga att det är ett kontraktsbrott och få ett spjut uppstucket i magen när man försöker döda den andra liksom. Men det är där vi är på något plan. Vi har politiker som inte tar konsekvenserna ens av sitt eget agerande på allvar överhuvudtaget.
Du, Malcolm, angående kriget, så skrev du ett inlägg för någon vecka sedan om att, på Facebook, om att kriget skulle vara över innan veckan var slut, när veckan började. Du skrev något om att Ukrainas luftförsvar och flygvapen är utslaget. Och sen skrev du lite senare att Rysslands armé är tekniskt bättre och mer välorganiserad. Vad handlar det där om?
Alltså, det där har ju folk gjort så jävla mycket av. Och det bjuder jag på. Det bjuder jag verkligen på. Alltså, jag menar, man kan säga så här. Den första läxan är att inte uttala sig överhuvudtaget om krig första veckan. Men den andra läxan, den andra läxan är ju så här att vad folk måste fatta är ju att det är två lite olika scenarier här. Alltså så här, folk räknade ju, jag var inte den enda som räknade med att det skulle gå ganska snabbt. Det var många i liksom statsdepartementet i USA liksom. Ja. Därför att det man såg var inte så här att, jag vet inte, ryssarna tar fram liksom Avengers och bara utrotar alla med laserstrålar från ögonen, utan det är ju att den ukrainska armén inte skulle vilja slåss. Så det var ju liksom scenariet som kriget skulle kunna vara över på en vecka.
Ryssarna själva räknade ju med att ukrainska armén inte ville slåss ju, för ja, att de gick in väldigt...
De har ju FSB-agenter i Ukraina som gör enkätundersökningar bland befolkningen. Och då, där de mätte folks stridsvilja vid ett eventuellt krig. Och den, oh, visade, och den det... visade sig vara låg.
Ja, så hela den här invasionsplanen byggde på en enkätundersökning.
Ja, det gjorde den.
Jag menar alltså...
But isn't it also because most people thought that the Russian military is far superior to the Ukrainian?
På pappret...
Alltså, men det där kan jag komma till, för det där är en intressant liksom,
där skulle aspekt jag också i masspsykosen. Hade ryska soldater och krigsmaskineri haft någon som helst vilja eller motivation, så hade de vunnit kriget redan i Ukraina. Nu den alltså viljan att kriga i Ukraina är extremt låg bland ryska soldater.
Ja, men det är som att ta så här... en fotbollsanekdot. Du kan ha två lag där det ena laget är betydligt bättre på pappret, ja, på alla sätt.
Ja.
Men kommer lite halvmotiverade till matchen. Och så är det andra lag som bara
supertaggade.
Vi har Real Madrid på besök på vår hemmaplan. Ja, nu ska vi fan krossa dem.
Ja, det är lite så.
Här måste jag flika in, eftersom liksom, du tog upp den här min beviset på att jag är liksom Putin-trogen agent här. Då vill jag liksom ta varje sak i det här i taget, så liksom för att rensa luften. Men just det här med, ja, jag trodde att den här, att det fanns en ganska stor risk, och det var jag inte ensam om. Det var, visade sig vara fel, men jag tycker inte nödvändigtvis att det var en dum grej att tro i början, att alltså den ukrainska armén inte skulle ha kampvilja, så fine. Sen när det gäller det här, om den ukrainska armén faktiskt slåss, alltså du kan ju inte seriöst tro fem öre att en armé som har fått en hundratals miljarder kronor i stöd från västerlandet, där NATO-länder och andra, till exempel Sverige, håller på att tömmer sina egna förråd på avancerade vapen för att skicka över, att det här ska gå över på en vecka om båda vill slåss. Därför att det är inte så här 20 000 ukrainska soldater mot 1 miljon ryska soldater, utan de är ganska nära i paritet.
Mm.
Och sen när det gäller det här folkvisdomen om att Och på något plan kanske det är den poängen som folk håller på och liksom hoppar på mest där med. Hur kunde du tro att den ryska armén var tekniskt avancerad? Alltså folk håller på och sniffar lim på något plan just nu i Sverige. Alltså det är någon form av väldigt intressant masspsykos som pågår. Därför att, det kommer ut nya siffror hela tiden sen. 10 000 ryska soldater har dödat sen en vecka senare. 12 000 en vecka senare. 15 000.
15 000 är senaste siffran just nu.
Mm, en 500 stridsvagnar, 1 000 pansarfordon och så vidare. När var senaste gången ni såg en uppskattning på ukrainska förluster?
Det är en väldigt bra poäng. Det har inte jag faktiskt sett.
Det är, vet du vad? Alltså så här, när man ska bedöma hur det går i ett krig, det bästa sättet att få en bra bild, det är att bara kolla på ena sidan, som du vet kommer från extremt opartiska källor, vilket är den andra stridande parten, som sen säger: "Jaha, du vill veta hur många av oss som dött? Nej, det där är inte intressant information. Alltså hur kunde det påverka liksom bilden av kriget och veta det? Ni behöver inte veta det. Trust us." Och ingen ifrågasätter det. Alltså så här, om man ska göra en bedömning så behöver man veta båda siffrorna här, nummer ett. Och när du har att alla är tyst överens om att nej, vi ska inte ställa frågan ens. Då är det någonting jävligt screwy som pågår, nummer ett. Sen nummer två, det finns en aspekt i det här som verkligen är att precis som den här, jag tänker er, kriget mellan Egypten och Israel, vad nu det heter, liksom, när Nasser anföll. Alltså det, liksom, om du följde egyptisk krigsrapportering så här, vi har spöat de sionistiska hundarna 100 mil från huvudstaden. Liksom. Egyptiska armén går från seger till seger och sen liksom, nu krossade den modiga egyptiska armén de här judiska banditerna 75 mil från huvudstaden. Och liksom, vi fortsätter att segra och sen så här, vi besegrade dem 25 mil från huvudstaden och snart är den israeliska armén förstörd. Och sen liksom, i förorten utanför Kairo så utdelade den egyptiska armén ett förkrossande slag mot israelerna som de aldrig kommer att återhämta sig från.
We're still being taught in schools that we crushed the Israelis, by the way. Like the narrative that we get in schools in Egypt, that basically we crushed them and we won the war without any blemish.
Ja,
alltså, and everybody believes it.
Ja, nej men alltså Egypten krossar dem 100 mil från huvudstaden, 75 mil från huvudstaden, 25 mil från huvudstaden i huvudstadens förorter. Och sen så vann israelerna, eller... Alltså, officiellt sett så vann de bara för att liksom egyptierna ville vara snälla här och ge dem en seger. Trots att de egentligen skulle ha kunnat liksom kräva vad som helst.
Well, they won actually, but it's just the Soviets that intervened. If the Soviets didn't intervene, we would have lost, I mean, everything.
Ja, och alltså det finns den aspekten här också. Det är så här att man ser massor med liksom, nyheter om segrar. Och sen kollar man på en karta. Och så visar det sig att, ja, vet du vad, de här ryska förbanden, formationerna, de håller på att röra sig fram och fram och fram. Så liksom alla de här ädla segrarna som hela tiden kommer, liksom ukrainarna spöar skiten ur ryssarna konstant. Ryssarna har ingen bensin. Och deras mekaniserade sån här rörelseförband då, de bara fortsätter att röra sig. Det, jag vet inte, de har kanske trollkarlar från Hogwarts eller någonting som bara svingar sina trollspön.
Jag ska läsa en sak som Jens Liljestrand skrev nu när vi är inne på det här angående ett inlägg om att Ukraina skulle förlora inom en vecka. Så här skriver han i Expressen. Det är lätt att kritisera i backspegeln och det finns ingen poäng med att håna Tjejune för hans med facit i hand absurda påståenden om de ryska truppernas förkrossande kompetens. Nej, jag vill komma åt något annat istället. Tonen, synsättet, det är nästan förtjusta språket när han basunerar ut att folk vaknar just nu upp helt yrvaket till en värld med flera stormakter snarare än bara en enda liberal hypermakt.
Alltså, ursäkta, men jag tycker Liljestrand, han är en alltså, jag pallar verkligen inte liksom hålla på och snacka om honom. Alltså, jag önskar
du är
honom...
inte Liljestrand här och kan försvara
sig. Nej, men alltså, så här, vet du vad? Jag har fel om allting, inklusive min bedömning om Liljestrand, den får stå för mig. Så min poäng här är inte att gå i clinch med honom, utan att bara meddela att jag är inte superintresserad av vad hans liksom filosoferande överlag. Men den här grejen med karaktäriseringen av någon sorts förtjusning över så här, vakna upp i en jävla multipolär värld helt plötsligt. Det är inte förtjusning. Jag är fan alltså rosenrasande och förskräckt när jag ser vad som pågår just nu. Alltså det som jag lite skämtsamt refererar till som den borgerliga miljöpartismen. Så här, högern i Sverige har vaknat upp och när de ser Miljöpartiet säga betong. Vad behövs betong till egentligen? Hallå? Liksom, det finns massor med jävla borgare som säger att betong används i grejer, men jag kommer inte ihåg sista gången jag använde betong. Okej, nu är vi där med bilar. Så här, ja men du vet, ta cykeln till jobbet istället liksom. Vad spelar det för roll om man har biltillverkning egentligen? Vad spelar det för roll om man har energi? Vad spelar det för roll om människor har råd att ta sig till fucking jävla jobbet? Det är frihet och demokrati och vi ska byta ut Putin mot någon så här Boris Jeltsins lik eller något sånt där. Alltså, det finns noll krisinsikt just nu. Noll. Och samtidigt så liksom, du har såna här siffror som 26% liksom PPI-inflation. Det här, du måste vara redigt gammal, typ 110 år gammal eller någonting, för att komma ihåg senaste gången det här hände i väst. Och om du kommer ihåg senaste gången det här hände i väst, då är du fan inte upprymd eller entusiastisk inför framtiden. För senaste gången som det hände så dog det typ hundratals miljoner människor.
But the thing is, I think it's worse than that, because most of the focus in the West is on Western countries.
Oh.
And that's understandable. But the thing is, like right now in Egypt, for example, Egypt is the number one importer of wheat in the world.
Yes.
And they are not getting wheat anymore.
Yeah.
And the thing is, bread in Egypt is very heavily subsidized by the government.
Yeah.
And now they have to pay incredible amounts of money in order to keep the people fed. And also, fuel in Egypt is subsidized. Egypt is not rich in oil. And the
inflation... Det är som Miljöpartiets politik, fast precis tvärtom.
Mm.
Ja, something like that. But, and the inflation has been climbing very fast. The Egyptian pound has been basically collapsing. And at some point, the government, it's possible that they are not able to feed the people. And the last time that happened, that they tried to remove the bread subsidies, I think it was in the end of the 70s or in the beginning of the 80s, people, because they couldn't feed their children, they went out into, it was called bread riots, they went out on the streets and the army had to shoot, like they basically shot people en masse.
Yeah.
So there would be like famine in
Men den
in
gången vann countries. Den egyptiska armén.
Vad sa du?
Den gången vann den egyptiska armén.
But they won, yes, but at the same time they reinstated the subsidies. Because they thought it would be too dangerous to...
Det var en israelisk seger alltså.
But the West does not exist in a vacuum. So if all these countries in Africa and the Middle East that are not rich in oil and are dependent on wheat and grain from Russia and Ukraine collapse...
Ja, alltså, det här är den intressanta grejen. Jag tycker personligen inte att så här... moralkakor och liksom vem som har rätt och fel och vem som är snäll och god är en bra kompass i internationell politik. Därför internationell politik funkar så att om du är stark och fel, då vinner du. Om du är svag och rätt, då förlorar du. Och du vet, har du rätt, då behöver du bli stark. Starkare än dina fiender. Och är du starkare än dina fiender så behöver du inte ha rätt. Så att alltså, men... Den här moralismen i väst och i Sverige, moraliserandet över liksom hur jävla snälla och goda och fina vi är, alltså det står mig i halsen av en väldigt enkel anledning. Därför att, okej, det har dött, jag vet inte vad, typ en 20 000 människor eller någonting, kommer inte att få säkra siffror innan kriget är över, men kanske en 20 000 människor, varav en stor andel, hälften, är soldater i Ukraina. Det är ingenting, men jämfört med kriget i Yemen eller liksom bara luftbombningen av Irak innan man gick in, så det är inte stora siffror. Okej, för det här, den här hemska konflikten, så är man i väst beredd att säga så här, att vet du vad, vi ska slåss till den sista ukrainska staden är jämnad med marken. Den sista droppen blod av liksom ukrainskt blod har flödat och till liksom den sista ukrainska barnfamiljen har stuckit och börjat leva på svenska barnbidrag. Hellre än att ge upp en princip. Okej. Okay. Om du är i Egypten, vad du hör då, det är väst som säger vi är beredda att offra ert land. Vi är beredda, alltså okej, okay, Egypten kanske kollapsar in i anarki och svält. Men det är ett pris vi är beredda att betala i Stockholm för att alltså, sticka tummen i björnen i ögat
but
på den hemska Putin.
But they don't understand that these 100 million people will come here.
Ja, absolut. och typ ledarna i Egypten, de kommer att höra det här och tänka så här: okej, okay, vet du vad? Väst suger. Vad får jag ut av väst annat än så här bara idiotisk? Alltså, viljan att försöka mäkla någon sorts hållbar fred från västs sida i Ukraina är jävligt låg. Alltså, Adam Sveiman skrev ju en artikel om att som på typiskt här Sveiman-vis var väldigt försiktig och liksom väl argumenterad så för att det vore bra om kriget fick ett slut innan massor med onödigt lidande hände. Och så som liksom fronten ser ut så är det inte så att man kan kräva att ryssarna lämnar tillbaks liksom Säckejärven och betalar 1 000 miljarder euro i krigsskadestånd och ger upp Krimhalvön, utan så här, båda sidor måste få någonting som de liksom, så att de känner att de kan gå ifrån förhandlingsbordet med någon sorts seger. Det är det enda sättet att få fred. Och då blir Sveiman ansatt av massor av människor som kallar honom landsförrädaren, Putin förstör och liksom sånt där. Hans familj kommer från Ukraina så. Men liksom det finns någon...
Det är
någon...
ännu värre då ju. Ja.
Va?
Ja, då är det ju ännu värre.
Ja men verkligen liksom. Ja. Någon borde ju ställa honom inför riksrätt eller bara liksom skicka ass av bataljonen för att avrätta honom på kamera eller någonting.
Men du Malcolm, vad tycker du att väst borde göra? Är det fel att till exempel skicka vapen till Ukraina?
Alltså, vad man måste göra i slutändan att tänka liksom, vad är det man vill uppnå här? Liksom, vad är poängen med våran, liksom, våran sida i konflikten? Och poängen, så som den inte riktigt är uttalad men liksom underförstått, det är ju att försöka bevara en unipolär värld. Och ni har ju alla hört de här grejerna. Ja, vet du vad, men du vet, om Kina etablerar en militär bas i Mexiko, då skulle USA invadera, för de har Monroe-doktrinen och bla bla bla. Det här är hyckleri från USA. Ja, alltså, fast hyckleri, jag har inget problem med det. Alltså, hyckleri är ett privilegium för den starka inom liksom, internationell politik.
Det funkar likadant i Sverige. Varför hycklar annars sossarna hela tiden?
Ja. Alltså, precis. Och liksom så här, så den tiden som USA var starkt nog att kunna invadera Mexiko om Kina placerade ut robotar där, samtidigt som man var starkt nog att kunna säga till alla andra länder att om ni klagar på att vi placerar ut robotar, ta flack liksom. Ni är för svaga för att göra någonting åt det. Den tiden är antagligen över. Och sättet som man nu försöker liksom trycka tillbaka den här tandkrämen i tuben är någonting som skadar väst mer än Ryssland. Därför är jag inte för det. Och alltså, sen är bara grejen så här, om ni tänker er att om Ukraina skulle vinna det här kriget, givet att man har utkämpat lågintensivt inbördeskrig där man, alltså de här rebellerna i Donetsk folkrepubliken har fått stöd från Ryssland, ja, men det som folk inte talar om, det är hur jävla snåla ryssarna är. Det kommer ut någon sån här bok som heter typ 80 dagar i Slaviansk snart på engelska. Läser man den, alltså så här, ryska klienter, och det gällde även under kalla kriget, alltså de får inte massor med hjälp. Det är inte så att du är 5 killar och de bara, vill du ha 100 miljoner rubel och typ 10 000 fabriksnya pansarskott, utan liksom poängen här är att det fanns jävligt mycket organiskt missnöje i de här östra delarna, vilket är liksom, vilket man såg 2014. Och sen i efterhand, så när ryssarna ser att de här människorna inte kommer att bli förintade på 5 minuter, så börjar de rulla in med stöd. Men den idén som massor med kälkborgare har i Sverige om att det här är liksom bara någon astroturfad psyop, alltså det stämmer inte. Så du har ett land som är splittrat. Och nu har du en konflikt med ryssar som invaderar Ukraina. Och ukrainare som då, nationalister som håller på och klagar på Facebook och Telegram och liknande över att de här jävla råttorna, de här förrädarna i liksom Mariupol och liknande, tar bilder på, du vet, där ukrainarna gömmer sitt artilleri eller sitt bränsle och bara rapporterar det till ryssarna. Det här, alltså du vet, i situationen där Zelensky-regeringen tog tillbaka de här områdena, det skulle inte bli någon jävla dagis där man pratar ryska. Kommer inte att bli, du vet, att de här får ha sina egna partier som man lyssnar på för att ha tillvara de nationella minoriteterna. De partierna har förbjudits nu för övrigt. Utan vinner Ukraina, det enda sättet som man har kontroll över de här Donbass-områdena sen, det är att syssla med etnisk rensning. Så här. Man kommer in med lite sån här balla killar, liksom fotbollshuliganer, turned soldiers, Arkans tigrar, Azov-bataljonen, liksom. Och börjar skjuta folk tills liksom folk fattar vinkeln och drar till Ryssland. Så. Och det här är liksom, är det det som vi slåss för, liksom? Liberalt, västerländsk, etnisk rensling, liksom. Jag förstår inte riktigt vad folk tänker
men
sig.
Men är man medveten om det då? På samma sätt som man inte var medveten om när man hjälpte Afghanistan med att bli av med ryssar.
Wait, do you really think this is unavoidable?
Med etnisk rensning i Ukraina. Alltså ja, du vet, när ett främmande land invaderar. Ja, men tänk dig liksom så här, du vet, bittert jävla krig. Finnar och svenskar hatar varandra. Bittert jävla krig mellan Finland och Sverige där tiotusentals eller hundratusentals människor dör. Och så visar det sig att liksom, jag vet inte, även om det bara är 10% av Tornefinnarna eller någonting som hjälper en finsk armé att döda svenskar, finns ingen fucking chans att de kommer att lämnas i fred därefter eller vice versa. Ingen chans i världen.
Menar du att det här är någon så här allmän universell lag?
Ja, alltså.
Men varför rensade inte Iran ut araberna efter deras krig med Irak?
Jag har inte superbra koll på...
Det bor skitmånga araber i Iran. Det finns ingen...
Efter kriget.
Iran-Irak-kriget. Då borde ju samma logik gälla där.
Ja,
att Irak invaderar Iran, det blir krig och sen när kriget är över så går de och bara skjuter alla araber. Ja,
men alltså, jag tror att det är många också...
I och för sig, de araberna är ju iranier. De är inte
Shia.
Iraker.
Ah, det är Shia. There's like half the Iraqis are Shia.
Yes, ja. Du har rätt.
Jo, if you were Sunnis on the other hand, it would have been a problem.
Ja, alltså så här, okej, men det där verkar ju vara liksom svaret då, eftersom liksom den här sektarianismen i Mellanöstern, många gånger så här Shia och Sunni, under Saddam var det ju så att ibland så visste man inte vilket man var typ, därför att folk som gjorde för mycket väsen där, alltså de förlorar lite fingernaglar och såna där grejer ganska snart, så de visste att hålla käften, precis som under Titos Jugoslavien. Och sen, du vet, proppen går ur, så har du så här sunnitiska miliser som liksom borrar ut ögon och knäskålar med Black & Decker liksom borrar och sånt där. Alltså det var ju helt psykotiskt under ett tag i Irak.
Okay, under Bosniaks and Serbia still.
Ja?
Under Bosniaks and Serbia still.
Det finns väl en del. Jag vet inte hur många, men ja.
Om vi ställer en direkt fråga. Sätter vi backar i tiden en månad. Ryssland går in i Ukraina. Väst vill undvika krig. De vill ha fred. Vad tycker Malcolm att väst borde ha gjort? Och vad ska de inte ha gjort?
Alltså, det bästa vore ju verkligen om, alltså här kan jag ju hålla med alla de här jävla kälkborgarna, att det bästa vore om 90-talet kunde vara för evigt och man bara kunde på något plan krossa den ryska ekonomin och allting sånt där. Alltså målet är väl kanske inte ett problem, men vi är inte starka nog. Så att det man får göra här är ju någon form av triage, liksom. Man får se vad är det som vi kan faktiskt åstadkomma. Och
då blir det ju att leverera vapen men låta rysk ekonomi vara kvar. För vi har inte musklerna att döda deras ekonomi.
Nej, jag vet
om jag
inte.
Förstår det rätt.
Nej, men det är en superdum kombo. Då finansierar vi ryssarna. Så att, alltså,
ja, det har vi inte haft problem med förut.
Ja, men alltså, leverera vapen, okej, fine. Men vad kommer hända med de här jävla vapnen? Vi har levererat hur mycket vapen som helst. Alltså, så här.
Ja, det andra alternativet är väl som tyskarna och bitvis fransmännen initialt gjorde. Tyskarna vill ju inte hjälpa Ukraina. Och jag tror tyskarna till och med försökte sätta lite press att Ukraina skulle gå ryssarna till möte, så att lova inte gå med i NATO och lite annat.
Ja, exakt. Ja, men alltså pressen måste fan vara på Ukraina på ett plan att fatta att hjälpen från väst är inte hur obegränsad, så att liksom det funkar inte att ha helt oansvariga, så att vet du vad, Joe Biden kommer att hjälpa oss och typ återta Krimhalvön, han kommer inte att göra det, och det är bara dumt för er att tro det.
För att de inte är med i NATO?
Ja. Nej, alltså de är inte med i NATO därför att ingen vill ta en väpnad konflikt med Ryssland.
Okej, okay,
men då kan vi ta det samma med Sverige och Finland då? Mm. Om inte, så här, om inte vi är med i NATO så kommer inte de, NATO eller OVS hjälpa oss om de kommer till Gotland.
Nej, de kommer inte hjälpa oss.
Nej, de kommer inte.
Nej, alltså, kolla, grejen med såna här...
Jag vet
här...
inte om de kommer hjälpa oss om vi är med i NATO. Ja. Men...
Nej, alltså, såna här internationella fördrag, de spelar fan ingen jävla roll. Därför att problemet med internationell politik är att det finns ingen högre stående makt. Vilket gör att, alltså, det finns ingen som straffar dig om du bryter mot ingångna avtal till exempel. Så idén om att så här, USA är tvunget att skydda Estland på grund av att det står att de är det på ett papper. Jag tror till och med att liksom, jänkarna faktiskt medvetet försvagade vissa formuleringar i fördraget så att, alltså, de är skyldiga att take actions which are deemed necessary. Och om man funderar på vad det betyder så kan det säga att vi har just fastslagit att, så här, att projicera Estlands flaggas färger på Kapitolium, det är det som är nödvändigt att göra om de blir invaderade. Så nu har vi fullföljt våra åtaganden.
Okay, okay, but so yeah, I don't know what Biden would do if a NATO country is attacked. But I can totally see if Trump was in charge, he would not intervene.
Nej.
He'd be like, this is Estonia. What is Estonia?
Det stora problemet här också som folk inte fattar, och det här är det som återigen liksom, den moderata miljöpartismen har verkligen liksom förgiftat det här landet. Därför att en av de värsta grejerna som har skett med de här sanktionerna, och det här är det liksom århundradets självmål. Det är helt förbluffande faktiskt. Det är så här. USA gick ut och sa att man fryser Rysslands räntebärande papper, statsobligationer. Mm. Och vad folk lätt glömmer för sättet som vi talar om det här, att man köper obligationer och så vidare, att en obligation är inte en egendom. Det är ett lån. Mm. Att köpa en statsobligation är att skaffa sig ett papper, och det är ingen som tar leverans på de här papperna liksom, därför att det är ingen poäng. Men du äger nu ett papper där det står att den amerikanska staten kommer att betala dig x antal dollar vid det här datumet, och förbinder sig att göra det, och priset är alltså x minus någonting, några procent liksom. Så att du lånar, du ger pengar i utbyte mot att den amerikanska staten lovar att ge dig så mycket pengar vid det här datumet. Jänkarna gick ut och sa nu mot Ryssland att från och med nu, vi förbehåller oss rätten utan någon laglig process, utan någon internationell lag, bara på vårt fria skön, så kan vi, trots att det står på de här statsobligationerna att vi är skyldiga att betala tillbaks, vi behöver inte betala tillbaks lån om vi inte känner för det. Det här är inte en superbra grej för att inspirera tilltro till en persons kredibilitet, liksom kreditvärdighet. Om någon säger att jag har en rätt att inte betala tillbaks pengar som folk lånar mig av vilken anledning som helst, när som helst, och ingen kan göra någonting åt det.
Det är inte vilken anledning som helst.
Nej, det är anledningen att, du vet, ryssarna är dumma.
Eller att Ryssland invaderade ett land.
Okej, okay, ja. Och var någonstans i det avtalet som man ingick, vilket liksom en statsobligation är på något plan, står det att, ja, vet du vad, det här gäller inte om du invaderar ett land. Det står ingenstans av en väldigt enkel anledning. Därför att det är inte en del av dealen. Alltså, om du förklarar att du har rättigheten och det är du själv som bestämmer vad kriterierna är att inte betala tillbaks. Ja, vet du vad? Duterte sa massor med elaka saker om knarklangare. Ja, vet du vad? Xi Jinping, uigurerna. tänker inte betala tillbaka till det. Ja, vet du vad? Jävla Jimmy Åkesson är Sverigedemokrat. Fan, ska han ha pengar för? Så här, du vet, man gjorde inte de här sakerna mot Nazi-Tyskland. Och det är få människor idag som är beredda att gå upp och säga så här, vet du vad, Nazi-Tyskland, alltså det är ingen jävla skurkstat, de är ju helt normala. Anledningen till att man inte gör såna här saker, det är för att liksom det internationella systemet, oavsett om man tycker om det, om man tycker om globalism eller att vi ska alla bo i byar. Men globalism funkar på ett par väldigt grundläggande regler som alla måste respektera. Alltså att jag som folk ska hålla på och håna som någon kommunist måste påpeka detta är helt absurt, men den mest grundläggande regeln här är respekt för äganderätten.
Okay, but then again one can say that an invasion of a sovereign state has become right now at this point in time a red line that well the world is not willing to accept.
Ja, det är ju inte att respektera äganderätten om du invaderar en annans land.
Nummer ett, så här, om vi tänker oss de människorna som, alltså de länder som är med på de här sanktionerna, så är det så att i hela Europa, förutom typ två länder på Balkan och Vitryssland, Serbia strong, det är hela Nordamerika förutom Mexiko, så liksom två tredjedelar av Nordamerika. Det är inget land, noll länder i Sydamerika, noll länder i Afrika, och det är tre länder i Asien. Det är Sydkorea, det är Japan och Singapore. Och sen har du Nya Zeeland och Australien. Det är de länderna som är med på sanktioner. Så Indien, nej. Kina, nej. Mexiko, nej. Brasilien, nej. Typ alla länder i Sydamerika, nej. Det är ganska många länder. Det är inte ett enda land, inklusive Israel i Mellanöstern, som är med på de här sanktionerna. Så liksom det här med att hela världen håller nu med om att typ invasion av länder är en red line. Nej. Och som sagt, du vet, folk tyckte inte att det var bra att invadera länder på 1800-talet eller på 1900-talets början. Det är dåligt. Men du vet, man respekterar de här sakerna därför att problemet här är inte att, du vet, det är elakt mot Ryssland och att sabotera sin egen kreditvärdighet. Skit väl fan i vad som händer med Ryssland. Men problemet är att när du väl börjar sabotera din egen kreditvärdighet, då är du, för att använda vetenskaplig term här, du är så jävla fucked om du är USA. USA har en 100 miljarder dollar i handelsunderskott när det gäller varor per månad. Det är 1 biljon kronor nästan i nuvarande växelkurs. I termer av liksom fysiska varor som de importerar. Som de skickar i utbyte papper där det står, om du äger du det här pappret så kommer du få betalt.
Och nu får inte ryssarna betalt för sina papper.
Nej, och alltså så här, du vet, den största ägaren av liksom såna här treasury notes, det är Kina. Kina är nummer ett på liksom listan över andra länder som den här sortens drag kommer att drabba.
I praktiken så har USA köpt en massa prylar på kredit av Kina.
Ja, exakt. Och så sabbar de sin egen kreditvärdighet. Alltså du vet, USA utan, om de inte längre kan exportera papper som du vet folk inte använder för att liksom värdet i pappersmassan liksom, utan för löftet som det här pappret bara är en symbol för. Om de inte kan göra det, då måste de tillverka 1 biljon kronor i månaden mer i brödrostar, telefoner, Snickers, liksom Nike-skor och så vidare inhemskt och skicka det till Sydkorea, Kina och så vidare. Det finns ingen chans. Det finns ingen chans. De kan inte göra det. Alltså det närmaste exemplet på någonting som USA idag, det är typ Rom, de här stora städerna i liksom centrala italienska halvön. Så här, Rom som var en miljonstad och som det fanns noll chans att bönderna i Italien skulle kunna förse Rom med mat, utan det var Nordafrikas jobb. Sen så kommer det massor med pirater och invasioner och så vidare och liksom hela den här varukedjan kollapsar. Rom blir sen en stad på 10 000, liksom, mindre än Enköping. Ganska snart. Från att vara världens största stad. Därför att, hoppsan, det fanns ingen mat längre. En kollaps av det här handelsunderskottet för USA kommer att leda till en politisk och ekonomisk kollaps i USA som kommer att få Sovjetunionen att framstå som en picknick.
På tal om mat, förutom att Egypten är världens största importör av vete, på den listan högt upp hittar du även Kina, du hittar Kanada, du hittar också Turkiet, ett NATO-land.
De importerar svenskt vete faktiskt.
Vilka turkarna?
Ja. Faktiskt till och med Egypten säljs det svenskt vete. Italien importerar jättemycket vete från Sverige.
Åh fan.
Men när kommer den här kollapsen i USA att inträffa?
Alltså den, vi har kommit mycket närmare den nu.
I like that Mustafa is treating Malcolm like an oracle. Ja, nej men alltså, when is the US collapsing by the way?
Han förutspådde ju att ryssarna vann kriget efter en vecka. Så vi ska lyssna på nästa förutsägelse.
Okay.
Nej men alltså, du vet, fine. Nej, men det här kommer inte att hända. Allt är så jävla chill just nu. Det är bara att trycka på snusknappen. Men här kommer jag med en felaktig liksom, observation helt enkelt. En total som man bara kan ignorera. Vilket är att vi har kommit mycket närmare liksom, den stunden. Och när man pratar med så här, ekonomer och liksom, andra människor med tveksam intelligens. vad folk säger då är så här.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.